living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that gray tomb that knows no sound, but I'm still around. I'll always be around, 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 and around, and around, and around.
The Highwaymen med Highwayman, Christofferson på sång där. Och innan det så var det Liamo, Breakthrough the Ceiling. Snyggt mixat av Peter Magic Lindqvist. Klockan är 4 här i Ekot.
Uppsala universitet som uppmanat regeringen att fördöma Israels agerande i Gaza och återuppta finansieringen av UNRWA kritiseras nu av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, som anser att det inte är universitetsledningars roll att uttala sig politiskt. Rektor för SUHF, Hans Adolfsson.
Om vi skulle ta ställning så kommer det med stor säkerhet att finnas personer inom våra lärosäten som har en annan åsikt. Vi vill ju gärna att våra lärosäten ska vara så öppna och så inkluderande som möjligt. Vara en arena för uttryck av alla möjliga åsikter. Och vi har, ska jag säga, vi åtnjuter ett väldigt högt förtroende om man tittar på forskningen som görs. Men skulle vi samtidigt gå och uttala oss i en hel del olika frågor, så tror jag att det förtroendet också skulle kunna minska.
Säger rektor Hans Adolfsson. Ukraina ska med finansiering från Tyskland kunna utveckla långdistansvapen som man kan använda även mot mål inne i Ryssland. Det framkom efter mötet mellan den tyska förbundskanslern Friedrich Merz och Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Berlin idag. I en domstol i Frankrike dömdes idag en pensionerad kirurg som erkänt våldtäkter och sexuella övergrepp på närmare 300 patienter till maxstraffet 20 års fängelse, rapporterar AFP. Övergreppen ska ha pågått i mer än 10 decennier. Inrikes igen, räddningstjänsten har larmats med flera resurser till en brand i en radhuslänga i Ställberg i Ljusnarsbergs kommun nu under eftermiddagen, rapporterar P4 Örebro. Enligt polisen startade branden i ett kök i mittendelen av radhuslängan och det har nu spridit sig till alla 5 bostäder. Enligt uppgift har 6 personer fått evakueras. Sist Ekot.
P4 Göteborg är ute på torgturné och denna onsdag eftermiddag är vi på Radiomotet. Solen skiner och vädret är underbart. Jag står på plats här mitt på torget tillsammans med Alfred Larsson, Man Hermes. Kenneth Onef, du är vid Marconimotet och det var en trafikstörning där och du var på väg dit och du är där nu. Vad ser du?
Det jag ser, Ted, det är väldigt långsam trafik på Dag Hammarskjöldsleden i södergående riktning, alltså ifrån Linnéplatsen ner mot Järnbrott. Vi fick samtal tidigare om en bil som skulle stå still i höger körfält vid Radiomotet. Jag har inte fått span på den än, men jag ser dock att det här är inte normalt. Det är krypfart. Jag kan nästan promenera förbi bilarna där jag är nu, alldeles in vid en tidigare busshållplats strax söder om Marconimotet. Annat så större trafik just nu och en anfådd trafikreporter, E20 vid Svearondellen i Alingsås i höjd med Brandsbil ungefär riktning Göteborg. Där står det en bil still före rondellen, bergare, och vägassistanser på väg dit, och där köar det också på, och det är också kö på flera ställen. E6an norrgående, Riksväg 40 mot Kallebäcks mot, alltså in mot Göteborg, och vid Marieholmstunneln mot fastlandet, alltså från E20 E45, eller rättare sagt från Hisingen E6 och Lundbyleden mot E20 E45. Där är det väldigt trögt just nu, men då handlar det om intensiv eftermiddagstrafik. Det som sticker ut är det jag har framför mig, en lång och långsam kö på Dag Hammarskjöldsleden, orsak stillastående bil. Tipsa oss 020 999 444.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light. Then she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance in the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat for. And oh, I can feel the night slipping by, oh, away from me. And oh, I saw the light in her eyes, glad she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. To meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
Miles Smith med Nice to Meet You. Vi ska faktiskt ta en titt på trafikläget igen, och Kenneth, du brukar berätta om tappade saker. Det gjorde du förut på just vid den här leden vid Marconi-motet. Vad har du hittat nu?
Ja, Teddy, vi brukar ofta få samtal från Dag Hammarskjöldsleden och tappade konstiga grejer. Och nu på väg mot trafikstörningen här så hittade jag banne med en LP ifrån Svenska Ljud. Glaset i örant med massa sköna grejer med Hasse och Tage. Och den bara ligger där, en LP på marken. Det gjorde ont i hjärtat när jag såg den. Ingen stor trafikstörning dock. Jag hann inte kommunicera med dig mer än så det kanske var en aning mer dramatiskt och alarmistiskt när du fick meddelandet, Teddy. Men med det sagt, nu var det någon som tutade här på mig också. Och för er som sitter fast i köerna här bredvid, jag kan alltså gå snabbare än bilarna på Dag Hammarskjöldsleden. Tjena, tjena, hallå, hallå. Kan jag säga att störningen som orsakar ert köande är en bil som står still lite längre söderut efter Marconi-motet. Jag har ingen prognos på hur länge detta kommer att vara, men jag ska ta kontakt med Annika Jansson som sitter i studion och se om hon har hört någonting. Men just nu, nästintill stillastående köer på Dag Hammarskjöldsleden på grund av ett motorhaveri, och en trafikreporter som har hittat en LP-skiva från Svenska Ljud och Glaset i örat, akt 1 och 2.
Yeah. Härligt där, Kenneth. P4 Göteborg, som du förstått, är ute. Sen där ute, vi är ute på torgturné kallar vi det här. AC/DC och Bruce Springsteen, de åker till olika länder och städer. Vi väljer torgen i Göteborg med omnejd. På onsdag eftermiddagarna ska vi försöka vara på ett torg här i Göteborg. Och vi är långt ifrån de enda som gillar att hänga på olika torg. Göteborgskännaren Mattias Axelsson och Daniel Karlenfors, ni gör en poddserie som handlar om gator och torg i Göteborg. Vad är grejen som fascinerar er med just torg och platser i Göteborg?
Jag tycker att just torgen är väldigt viktiga i en stad. Det finns något speciellt att komma till ett sånt här torg som till exempel Radiotorget. För här finns det människor och här finns det olika typer av verksamheter. Och torgen har ju också varit väldigt viktiga även historiskt. Om man tittar på de första civilisationerna, om vi ska vara lite så här historielärarprätt. I sammanhanget, där fanns det torg för att där behövde människor mötas för att kunna fatta beslut, men det var också handelsplatser, och på det sättet så har ju torgen fortsatt att vara, så att det är väldigt speciellt det här att komma till ett torg, och det är också kul att få berätta historien om olika torg.
För min del så är det ju att jag är göteborgare ut i fingerspetsen, jag är innesfemis och så, och det var bara en jävla rolig grej att få göra tillsammans med Mattias. Det är han som är experten och jag är den komiska sidekicken oftast, som jag brukar definiera det. Men precis som Mattias sa, torgen är ju hjärtat i staden på något sätt, på många sätt. Så det är det som fascinerar.
Och vi är ju här på Radiotorget, Daniel. Vad vet ni om det här torget? Då får vi fråga Mattias kanske.
Alltså jag kan börja lite i alla fall. Alltså
bra,
det vi ändå vet är att det här är ett sånt. Det här var det första satellittorget så att säga.
Vad betyder det?
Det betyder att det låg utanför stan, utslängt som en satellit, på samma sätt som Angered är en satellitstad egentligen och så vidare. Men Mattias, vill du vara lite mer detaljerad?
Nej, men det är precis som du säger, att under det tidiga 1950-talet när Göteborg skulle växa, då hade man ju införlivat Västra Frölunda landskommun ett par år tidigare, och då var det ju massa oanvänd jordbruksmark och ängsmark som låg bara som redo att bebygga. Och då kom man på, med inspiration från USA, den här briljanta idén, men vi måste inte bygga in i stan, utan vi kan bygga långt utanför, vi kan bygga som en satellit. Så i början på 1950-talet så bygger man då Radiotorget som det första satellittorget i Sverige, faktiskt ett av de första satellittorgen i Europa, vilket gör Radiotorget just till ett speciellt torg historiskt i Göteborg. De är väldigt, väldigt tidiga med att ha verksamhet för de boende runt omkring här i Järnbro. För tanken med de här förortstorgen, satellittorgen, var ju just att man skulle kunna göra sina verksamheter, man skulle kunna gå och handla grejer på torget, inte behöva åka in till stan.
Ni har gjort en poddserie om många torg, och hur många avsnitt har ni gjort nu? Har ni koll på det själva eller?
Ja, i Gator och torg i Göteborg så har vi gjort över 200 avsnitt, så att det är många platser, både gator och torg i Göteborg, som vi har täckt in, om vi säger så.
Om vi snackar temat torg då, vilket torg har överraskat er mest och varför?
Ja, för min del så är det nog de torgen som är kraftigt ombyggda som har överraskat. Vi kan ju ta Opaltorget här i Frölunda som exempel, eller Tynnered egentligen. Där var ju jag för många år sedan, och så kommer vi tillbaka dit och ska göra en podd och inser att nej, men här har de ju rivit allt det gamla. Det finns ingenting kvar av det gamla miljonprogramstorget, utan det är ju helt nybyggt, och det är väldigt fascinerande. Jag kan ta Selma ute i Backa som samma sak där. Rev allt det gamla, byggde ett helt nytt torg, och det är ganska fascinerande.
På vilket sätt då, Mattias? Fascinerande? Väcker det negativa känslor eller positiva eller nyfikenhet?
Alltså, både och. Det är dels de här känslorna som jag vet efter att ha pratat med ganska många boende i området, att människor ogillar förändring. Man har sina butiker, man har sina ställen som man går till. Men samtidigt så är många av de här torgen som vi pratar om, de har varit ganska slitna. Man behöver göra saker med dem. Och jag vet ju också där att Selma Lagerlöfs torg till exempel, väldigt mycket uppskattning kring de butiker och verksamheter som har flyttat in, att det har blivit ett mer levande torg idag än vad det var för kanske 10 år sedan när det var på nedgång.
Vi ska ju prata en lite till. Torgen, de har ju förändrats historiskt, precis som du nämnde här, Mattias. Och Daniel, du som Göteborgspatriot då, får man väl säga. Tidigare på nästan alla torg fanns ju all form av service. Post, handlare, frisör, bank till och med. Det ser ju inte så ut på alla ställen i Göteborg. Vad tänker du om det, Daniel?
Ja, så på ett sätt så är det ju en del av den framtiden som vi möts. Alltså, vi har ju sett först när vi får handelsladorna som ligger utanför så påverkar det torgen. Sen ser vi nu med internet hur det då påverkar. Så vi får ju så att säga en avfolkning av torgen och den kan man ju såklart tycka om. Samtidigt så har vi ju till exempel en del torg som det första torget vi börjar på, Mattias, som jag tar bort namnet på nu. Det hände mig. Axel Dahlströms torg som fortfarande lever och sådär. Och är det här också ett sånt här torg som man nog ändå har fått återupplivat. Men jag skulle väl ändå komma tillbaka till det du pratade lite om tidigare. Så här som har överraskat och sådär. Och det, där ska jag säga så här. Det finns alltid en historia kopplad till alla platser. Som alltid överraskar. Så det är väl någonting jag har lärt mig. Och sen om jag måste välja någonting så får jag väl välja Bulvanbolagen som köpte upp Angered. Det är en spännande historia.
Ja, den spar vi på, tycker jag. Det är alltså Daniel Karlenfors och Mattias Axelsson. Stort tack för att ni var med här på vår torgturné här med P4 Göteborg. Och lycka till med poddserien. Har ni gjort alla torgen och gatorna eller har ni några kvar nu?
Det finns väl ungefär 4000 torg och gator i Göteborg, tror vi. Så ja, att vi har några kvar.
Ja, vi också har lite att jobba på. Jag tänker kolla med Kenneth hur det går i trafiken nu faktiskt.
Bilen här på Dag Hammarskjöldsleden som har skapat de här köerna jag just nu promenerar förbi, den är borta, så det bör släppa om en liten stund. Tjena, tjena! Men fortfarande går det så pass långsamt att jag kunde alldeles nyss prata med en bilist som inte hade hört på P4, märkligt nog, som undrar vad det var för en LP jag gick och höll i handen. Jag berättade för honom att det var Svenska Ljud och nyss så hittade jag en bit av en stenkaka. Det är det jag säger, folk tappar grejer på Dag Hammarskjöld, Teddy. Men störningen på Dag Hammarskjöldsleden i södergående riktning är alltså borta. Det vi har handskas med nu är restköer. We are searchlights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are big beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. What about us?
What about us? What about us?
Ja, hon sa det några gånger i slutet och det är titeln på låten What About Us med Pink som du hörde i P4 i Göteborg. Vi ska prata nu om stölder på Sahlgrenska P4 i Göteborg. Vi har ju berättat om flera stölder. Och nu är det många som hört av sig, eller hur, Madeleine Blidberg?
Ja, det stämmer. Det är många som hör av sig och berättar om hur deras anhöriga blivit av med både guldsmycken och andra värdesaker. Vi har ju tidigare hört Marcela Navarro Björn berätta om hur hennes mamma blivit av med sin mobil, nycklar och plånbok. Och sen blev det ju dessutom inbrott i mammans lägenhet. Och vi har också hört Linda Delmar berätta om hur hennes mammas guldringar försvann för ett par månader sedan i samband med att hon blev inlagd på Sahlgrenska. Men de är inte ensamma. Det här med stölder har tydligen förekommit under många år på Sahlgrenska. Så här berättar Rolf Kagelind om hur det var när hans mamma kom in akut på Sahlgrenska för 10 år sedan.
Jag åker väl dit några dagar senare för att hämta hennes tillhörigheter då. Och får tillbaka hennes kläder, och det är hennes vanliga kläder. Hon har ju varit uppe på morgonen och tagit på sig som vanligt. Hon brukar ju alltid ta på sig lite finare kläder. Då. Och smycken och sådär, för att hon vill vara fin. Och det är det jag får, och jag frågar, var är hennes smycken då? Nej, men det finns ingenting inlämnat här, och det finns ingen lista på vad som är inlämnat heller.
Vad tror du det var som hände?
Det fanns ju inga rutiner, verkar det som. Så att det, i min värld så kunde vem som helst gå in som hade nyckel, och det var flera som hade nyckel, sa de. Gå in och hämta den smycken bara, det var jag helt säker på.
Vad känner du när du tänker på vad som hände kring de här smyckena?
Ja, jag blir jätteupprörd när man hör att det är så många andra som är drabbade också. Ja.
Madeleine, vad är det mer för berättelser vi har fått höra?
Ja, det är väldigt snarlika berättelser. Det finns rutiner, men frågan är hur de följs. Saker som kommer in ska registreras och låsas in för att sen kvitteras ut. Men mycket verkar inte komma in i säkerhetsskåpet utan försvinner liksom på vägen. Och här ska vi höra Mats Olofsson, vars mamma blev sjuk för 4 år sedan.
Ja, det som hände var ju att mamma blev sjuk och blev inkörd med ambulans till Sahlgrenska akutmottagningen. Hon var där och jag fick inte reda på att hon var förrän efter en vecka. Och när jag skulle ha på hennes personliga tillhörigheter, då fick jag lite kläder och jag fick inga ringar och örhängen som hon hade på sig när hon kom in.
Hur vet du att hon hade smyckena på sig?
Därför att hon aldrig tog av sig dem. Hon hade alltid på sig dem och de fanns inte hemma. Jag letade igenom hela lägenheten och det fanns ingenting där.
Vad var det för smycken det handlade om?
Ett par guldörhängen och 4 ringar, guldringar, varav 2 från min mormor och morfar.
Vad tror du har hänt?
Det var någon som har tagit dem, antar jag. Jag vet inte vad jag ska tro, för att det fanns ingenting där. Och de uppmanade mig att jag skulle göra en polisanmälan, och det gjorde jag.
Är det alltid smycken det handlar om?
Ja, väldigt ofta är det guldsmycken, ringar, halsband, örhängen eller kanske en fin klocka. Men det kan också vara mobiler eller nycklar, som i fallet med Marcelas mamma Gladys. Eller pengar, som är Erki Fredals fall.
Ja, det var en fallolycka och jag var tvungen till att åka till akuten på Sahlgrenska. De tog ju hand om mig och plockade allt som jag hade på mig. Och sen var jag på Sahlgrenska i 3-4 dagar. Och sen blev jag utskriven och fick mina tillhörigheter. En nycklar, plånbok, sådär löst i en plastpåse. Och sen kom min stuvson och hämtade mig och körde hem mig. Sen när jag var väl hemkommen så fattades det 3 500 i min plånbok.
Och vad tror du hade hänt?
Ja, att jag har blivit bestulen på 3 500 på Sahlgrenska. För att det finns ingen annan möjlighet. Jag träffar ingen annan människa. Jag har inte varit någon annanstans, utan jag blev hemkört direkt ifrån Sahlgrenska hem till mig.
Vad säger polisen om det här?
Ja, man kan nog konstatera att det säkert finns ett stort mörkertal. För flera av dem som har hört av sig till oss säger att de orkar inte polisanmäla. Så att många av stölderna anmäls nog antagligen inte. Men förundersökningsledaren Andreas Gårdmo vid Göteborgspolisen säger att rutinerna och systemet på Sahlgrenska inte är bra.
Nej, det kan vi inte säga att det är ett bra system. Jag kan väl mer säga att de kanske borde se över sitt system och kanske göra det mer digitalt system där man kan se vem det är som passerar, vem som hämtar saker och så. Så att, nej, jag tycker systemet är bristfälligt.
Vad är felet med det?
Felet är ju att det förs på papper och man signerar det hela. Det finns ingen datalogg på det, på själva systemet som är visa vem som har varit inne i skåpet, så att säga.
Och det är ju inte nog med att man blir av med värdefulla saker som faktiskt är värda en massa pengar. Det är ju också ofta att de här gamla smyckena har ett stort affektionsvärde. Tanken är kanske att barn eller barnbarn ska få ärva mormors vigselring. Så det är många som har hört av sig som också är väldigt ledsna.
Reporter Madeleine Blidberg. Lyssna till honom, du visste det. The Riddle heter den här låten med Nick Kershaw. Vi är ute på torgturné. Radiotorget är det som gäller. Och Kenneth, på din väg mot Marconi-motet så gjorde du några fynd. En LP. Vad är det för fler fynd du har hittat?
Ja, LP:n var ju Glaset i örat, utgiven på Svenska Ord. Akt 1. Fantastiskt. Jag fick flera frågor medan jag var ute och promenerade. Men sen så hittade jag en massa andra fina grejer. Här ska vi höra Tim Rice och Andrew Lloyd Webber Performance. De sjunger från Jesus Christ Superstar, från Cats, det är Elaine Page, det är David Essex, det är Murray Head. Massa fina grejer, låg på backen. Och så en riktig sån här cocktailparty goding, operetta party med Dick Martin Band. Det här är grejer vi får spela, Teddy. Det är för bra. Hittade en bit av en stenkaka här också, men den verkar tämligen ospelbar. Fynd ut med Dag Hammarskjöldsleden, Teddy, och solen skiner och störningen är borta på vägen. Vilken dag!
Ja, det är helt underbart. Snart är det nyheter, men jag har inte riktigt stenkoll på klockan. Och förut så har jag fel klockslag, men jag tror vi närmar oss halv. Nu kommer nyheterna. 16:30 är klockan.
Göteborgsartisten Miriam Bryant framkallade tårkalas hos rocklegendarerna i Queen. På Polarprisgalan under tisdagskvällen. På scen på Grand Hotel gjorde Miriam Bryant sin egen tolkning av Queens stora dänga The Show Must Go On inför Musiksverige, kungafamiljen och framförallt rocklegendarerna själva, Brian May och Roger Taylor. Efteråt så kuppade en tårögd Brian May till Dede Paulas intervju med Miriam Bryant under TV4s sändning för att tacka den svenska artisten.
Very honored. She's amazing. You are amazing. Just amazing. We're all like hearts in our mouth. Beautiful.
Thank you so much. That means so much to me.
Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Falafel och kebab har mättat Hammarkullekarnevalens besökare i decennier. Men maträtterna har nu fått konkurrens.
Och det är ju faktiskt den afrikanska maten och den så kallade Dubai-chokladen som har slått rekord i år som alla vill prata om.
Tony Parat, karnevalgeneral, berättar om den rekordstora doftexplosionen som kommer osa över Hammarkullen i Göteborg under helgen.
Dofterna kommer ju vara av grillkål hela förmiddagen här på fredag morgon och sen kommer det ju gå över i diverse olika kryddor och smaker.
55 matstånd ska tampas med att fylla karnevalbesökarnas magar.
Och det här är något rekord för Hammarkulle-karnevalen.
Ja, matmässigt så är det mer. Vi trodde det var rekord förra året, men i år är det ännu mer mat.
Linus Helsing, Man Hermes, P4, Göteborg.
Järntorget har blivit tryggare de senaste åren med allt färre rån, våldsdåd och öppen droghandel. Göteborgs stad förklarar utvecklingen med ett ökat samarbete med bland annat fastighetsägare i området. Men droger, skadegörelse, klotter och nedskräpning upplevs fortfarande som stora problem enligt kommunens trygghetsundersökning. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
Nu när vi har passerat 16:30. Vi tar trafikstörningarna i tur och ordning. E6:an vid Backadalsmotet i norrgående riktning. Där står det bilar still i vänster körfält strax före motet. Oklart för mig om det handlar om en olycka eller inte, men de står still där. Hasse Andersson ringde. Han är vid Munkebäcks allé och han berättar att två bilar har krockat i korsningen. Oklart var för mig, men någonstans på Munkebäcks allé alldeles vid macken. Var beredd där, oklart med riktning E20, Ingaredsmotet, riktning Göteborg. Där står det en bil still som har fått punktering. Den står vid avfarten från Ingared, eller från E20 mot Ingaredsmotet. Och i övrigt, utöver detta, så är det allmänt väldigt köigt på många håll just nu när klockan är så här mycket. Det märks till exempel här intill på Dag Hammarskjöldsleden där det köar på ner mot Järnbrottsmotet. Det är också väldigt långsamt över Älvsborgsbron riktning fastlandet. Lundbyleden, tät och långsam trafik från Eriksberg vidare mot Marieholmstunneln. Och på E6 norrut, där märks köerna egentligen redan på Söderleden ut mot Åbromotet och sen håller det i sig upp till Tingstadstunneln. Och så det är ganska tät trafik också upp mot Kungälv. Och en sista koll här ut mot öarna, Stenungsund, Körn, Orust, jajamän. Mycket trafik där också som vi kunde vänta oss här inför en lång helg. Köerna börjar någonstans vid Strandnorum upp mot Stenungsund och bron över mot Stenungsund. Men sen väl över på Körn så rullar det på ganska bra och sen vidare upp mot Orust också. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow.
Carey med Without You hörde i P4 Göteborg som sänder direkt från Radiotorret. Jag står här med Alfred Larsson som håller i en affisch. Vad är det för affisch, Alfred?
Jo, du Teddy, det är som så att när SR fyllde 75 år, då var vi här tydligen, 75-årsjubileum, och sände live. Och då var det massa gäster här, hedersgäster som Lasse Brandeby, Lasse Kroner, Margareta Abrahamsson. Jag fick en affisch av Fiskhandlaren. Väldigt spännande att läsa hur det ser ut då, helt enkelt.
Vi ska prata mer om Radiotorget. Nu hör vi vad Kvällspasset har att bjuda på.
Gott folk, ikväll exakt klockan 18.30 smäller det. Då hoppas jag att så många som möjligt har lust att ta ett gemensamt dopp med mig och mina kompisar på Kvällspasset. Ja, ni hörde rätt. Ett gemensamt dopp för hela landet. För att vara med behöver du bara ta dig till närmsta badplats, pool eller badkar. Och har du inte möjlighet att doppa hela dig funkar det såklart att ta en hink eller doppa en fingertopp i en kaffekopp också. Se bara till att det sker exakt klockan 6:30. Det här är vårt sätt att fira sommaren och alla de fantastiska vattendrag och badplatser som finns runt om i vårt avlånga land. Och framförallt är det ju väldigt häftigt att delta i något gemensamt där alla får vara med som sker exakt samtidigt i hela Sverige, det vill säga 6:30. Så missa inte kvällstoppet i kvällspasset. Planerar du att vara med, då får du hemskt gärna ringa in och berätta om det redan nu. Numret är 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Kvällstoppet firar 10 år.
Där plaskar ni, Christer Lundberg där. Kvällspasset om en timme här i P4. P4 Göteborg här och nu. Jag är på Radiotorget, Alex Maxia, du är i Radiohuset. Och vi ska prata senaste nytt och det handlar om musikartisten Måns Zelmerlöw.
Exakt. Eurovision-vinnande artist Måns Zelmerlöw utreds för misshandel av Chara Jansson. Det rapporterar Expressen under senaste timmen. Chara Jansson är ju i en skilmässan med artisten och har polisen mält honom för relationsvåld. Enligt Expressens uppgifter anklagar hon honom för att ha knuffat in henne i en vägg. I handlingar tidningen tagit del av framgår också att händelsen som utreds ska ha skett den 6 mars i Solna. Måns Zelmerlöw har i sin tur tillbakvisat anklagelserna om våld och skriver på Instagram att till er som tror att jag skulle vara farlig eller våldsam mot Chara eller mina egna barn vill jag säga följande. Jag har aldrig kört krökt ett hår på deras huvuden eller hotat eller slagit vare sig barnen eller min hustru. Det är sanningen. Slutcitat från Måns Zelmerlöws Instagramkonto enligt vad Expressen rapporterar.
Reporter Alex Maxia.
See that I have you feel? I need to know, 'cause my heart just wants to scream. Closer to me, come a little closer, closer. Come a little closer, closer. Come closer, closer to me.
Frida Amundsen med Closer, och innan det Benjamin Ingrosso med Angels. Klockan är 4:45.
Lågpriskedjor i Kina gör att e-handeln i Sverige slår nya rekord.
Inflödet av de kinesiska varorna från just Temu-Kin till exempel, de ökar stadigt till Sverige. Om de inte kan exportera längre till USA så kommer de här varorna behöva dumpas på någon annan marknad.
Hör mer om det här om en liten stund i Ekostudion nu, Daniel Klar. Och vi börjar i Tyskland. Ukraina ska med tysk finansiering kunna utveckla långdistansrobotar som man kan använda även mot mål inne i Ryssland. Det här framkom när Ukrainas och Tysklands ledare möttes tidigare idag.
Vi werden unsere militärische Unterstützung fortsetzen und wir werden sie ausbauen.
Ja, den tyske förbundskanslern Friedrich Merz säger att Tyskland nu kommer öka det militära stödet till Ukraina. Bland annat ska Tyskland finansiellt och även tekniskt hjälpa Ukraina att utveckla och bygga egna långdistansrobotar som man även kan attackera militära mål längre in i Ryssland med.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben.
För de här vapnen kommer det inte finnas några räckviddsbegränsningar, säger Friedrich Merz vidare. Dock ville varken Zelensky eller Merz avslöjare kommentera om Tyskland därmed också är berett att leverera långdistansroboten Taurus till Ukraina, något som Ukraina sedan länge önskar sig. Sen Merz häromdagen sa att det inte längre finns några begränsningar för hur Ukraina får använda även tyska vapen, har ännu en gång en intensiv debatt brutit ut här i Tyskland, även inom regeringen, om Taurus ska levereras eller inte. Men Merz har nu bestämt att regeringen inte längre öppet kommer kommentera ärendet. De flesta tyska bedömare tror dock att dagens nya samarbetsavtal innebär att Tyskland i alla fall inte nu skickar Taurus. Zelensky efterlyser även starkare sanktioner mot Ryssland, och Merz säger att EU, förhoppningsvis tillsammans med USA, nu arbetar för att få fram än starkare sanktioner.
Gehen Sie davon aus, dass die Weigerung der russischen Seite...
Utgår ifrån att den ryska vägran till samtal och vapenvila nu verkligen kommer få konsekvenser, säger Friedrich Merz. Daniel Alling, Berlin.
Och amerikanska sanktioner kan vara på gång, eller hur, Gina Lindberg, vår korrespondent i USA?
Ja, trycket ökar i alla fall just nu i senaten, och det här är en fråga där republikanerna och demokraterna för ovanlighetens skull faktiskt är överens. Senatorer från båda partierna vill införa sanktioner för att sätta press på Ryssland, och det man föreslår då, det är inte sanktioner direkt mot Moskva utan indirekta sanktioner, alltså mot länder som köper rysk olja och gas. Det skulle drabba Kina till exempel. Och det här finns den en bred majoritet för. Hittills är det över 80 av de 100 senatorerna som har ställt sig bakom ett sådant förslag. Så att det här förslaget ligger nu mer eller mindre färdigt i senaten för omröstning. Jag tror knappast att republikanerna kommer lägga fram det om de inte får en tydlig signal från Donald Trump först om att han ger grönt ljus. Men skulle han göra det, då kan det bli ett snabbt beslut. Och Trump signalerar ju just nu ökad frustration gentemot Putin. Och politikerna i senaten, de vill omsätta den där retoriken till politik och gå från ord till handling.
Återstår att se. I Washington, där är idag den tyska utrikesministern på besök för olika möten. Vad kan det här leda till, Lina?
Ja, Johan Wadefull är här i Washington och träffar amerikanska utrikesministern Marco Rubio, och det som står högst på agendan är Ukraina. De ses just nu på utrikesdepartementet. Och samtidigt som vi hörde tidigare från Tyskland så är alltså Ukrainas president Zelensky i Berlin. Och där är det också de här nya sanktionerna förstås som är ett av alternativen som diskuteras. Så att det är höjd temperatur i den här frågan just nu, både i Berlin och i Washington, där trycket ökar på Trump att agera med starka åsikter från europeiska ledare, men också från hans eget parti och från oppositionen, som är överens om att han borde sätta hårt mot hårt och lägga större press på Putin.
Tryck på Trump, men vad säger han själv om det här då?
Han trappar ju upp tonläget nu nästan dag för dag mot Ryssland och kallade Putin för galen häromdagen och skriver i ett uttalande på Truth Social att Putin leker med elden just nu. Så att hans ton är ju definitivt upptrappad, men hittills ingen konkret ändrad politik från Donald Trumps sida gentemot Ryssland.
Gina Lindberg direkt från Washington. Svensk politik nu, för idag började Socialdemokraternas kongress där partiet bland annat ska fatta beslut om ett nytt partiprogram. Vi hör partiledaren Magdalena Andersson.
Det handlar om att vi ska lägga fram en politik som stärker vår motståndskraft, som löser de samhällsproblem som Sverige står inför. Det handlar om att vi ska lägga fram en politik som gör vardagen bättre och livet tryggare för svenska folket.
Det är på en rad politikområden som den socialdemokratiska kongressen ska fatta beslut under de här dagarna. Inom till exempel den ekonomiska politiken, där det väntas kunna bli debatt om bland annat skattepolitiken. Men där partiet också kommer besluta om att driva att karensavdraget ska avskaffas. En annan fråga som det kan bli debatt om är förslag om arbetstidsförkortning. Det kommer också fattas beslut om en ny kriminalpolitik och migrationspolitik. Partiet kommer förändras av den här kongressen, enligt Magdalena Andersson.
Nej, men det är att vi har en uppdaterad samhällsanalys så att vi på ett annat sätt än tidigare säger som det är och därmed också är beredda att göra det som krävs. Att vi är ett tydligare och rakare och mer handlingskraftigt parti.
En annan fråga som det kan bli debatt om är tandvården. Ungdomsförbundet SSU har fått med sig andra på kravet om att det ska ingå i högkostnadsskyddet. Och det ställer sig inte partistyrelsen bakom. Lisa Nåbo är SSUs ordförande.
Det märks tydligt när jag pratar med ombud och mina partivänner att det finns en frustration över att den här orättvisan som tandvården är idag, att det följer med en hela livet. Man är trött på det.
Det finns ju också en diskussion om att Socialdemokraterna gör en gir till vänster. Och så här svarar Lisa Nåbo på det.
Allt sätts ju i relation till hur samhället ser ut idag. Och vi har just nu den mest högerkonservativa regeringen som Sverige någonsin har haft. Och det är klart att det är relation till en regering som sänker skatterna för de allra rikaste och monterar ner välfärden. Då framstår ju all socialdemokratisk politik som väldigt vänster.
Reportrar här Emilia Aro och Katarina Helmersson. I Frankrike dömdes idag en pensionerad kirurg till 20 års fängelse för våldtäkter och övergrepp på närmare 300 patienter. I en tidigare ekosändning idag så sa vi att övergreppen pågått i mer än 10 decennier. Rätt ska vara att de pågått i över 2 decennier. Kinesiska lågpriskedjor som Shein och Temu gör att e-handeln i Sverige slår nya rekord. En av orsakerna är tullkriget mellan USA och Kina, säger Svensk Handels chefsekonom Maria Mikkonen.
Vad vi ser är ju att inflödet av de kinesiska varorna från just Temu och Shein till exempel, de ökar stadigt till Sverige. Och jag skulle säga att det är klart att om de inte kan exportera längre till USA så kommer de här varorna behöva dumpas på någon annan marknad. Så att jag tror att vi kommer se en stor ökning av varor framöver.
Ja, det är svenskarnas beställningar från de kinesiska onlinejättarna som driver upp ökningen av näthandeln. Under april ökade omsättningen med 13% jämfört med samma månad förra året. Och nivåerna ligger nu lika högt som julhandeln. Och det här är en olycklig utveckling, menar Handelns ekonomiska råd, där Cecilia Hermansson är ordförande.
Men det är problematiskt eftersom de här ultralåga priserna, de motsvarar inte kostnaderna för att producera de här produkterna. Inte alla, men väldigt stor del har inte producerats utifrån etiska överväganden och de innehåller ofta ohållbara delar i produktionen.
I USA har man nu infört tullar även på den här typen av små paket från Kina, vilket har gjort att beställningarna har minskat rejält. Även EU utreder nu hur man kan reglera den här typen av handel och nya regler kan vara på plats inom ett par år, enligt Maria Mikkonen på Svensk Handel.
De besked som vi har fått hittills är att det handlar om att det ska införas senast 2028. Men vi hoppas ju såklart att det här kommer ske så fort som möjligt.
Reporter Erika Sundén. Uppsala universitet uppmanade ju i förra veckan regeringen att fördöma Israels agerande i Gaza. Men nu kommer kritik mot universitetet. Kritiken kommer från Sveriges universitets- och högskoleförbund där Hans Adolfsson är ordförande.
Gör vi den typen av ställningstaganden i politiska frågor som inte rör våra direkta kärnuppdrag, det vill säga utbildning, forskning eller samverkan, så kommer det att kunna vara problematiskt för våra medarbetare och våra studenter.
I förra veckan skickade Uppsala universitet ett brev till regeringen där de uppmanade dem att ta ställning mot Israels agerande i Gaza och att de borde återuppta finansieringen av FN-organisationen UNRWA. Så här säger Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt.
Men här tycker då vår styrelse att det är en sån extrem situation i västvärlden, den så att säga värsta krigsförbrytelse vi har sett sedan andra världskriget. En extrem situation som går utöver det generella sättet vi jobbar på.
Men SUHF och Hans Adolfsson anser att uttalanden i politiska frågor från universitet och högskolors styrelser kan få konsekvenser. Så som att äventyra yttrandefriheten inom universiteten och urholka förtroendet för högskolor och universitet på sikt.
Att om vi skulle ta ställning så kommer det med stor säkerhet att finnas personer inom våra lärosäten som har en annan åsikt. Vi vill ju gärna att våra lärosäten ska vara så öppna och så inkluderande som möjligt. Vara en arena för uttryck av alla möjliga åsikter. Och vi har, ska jag säga, vi åtnjuter ett väldigt högt förtroende om man tittar på forskningen som görs. Men skulle vi samtidigt gå och uttala oss i en hel del olika frågor så tror jag att det förtroendet också skulle kunna minska.
Men Anders Hagfeldt, rektor på Uppsala universitet, ser universiteten som fristående organisationer och menar att i just det här fallet så var det ett extremfall.
Och andra universitet har gjort en annan bedömning då om att den akademiska neutraliteten är det som gäller. Jag har inga problem med det. Vi har gjort olika ställningstaganden här.
Reporter Helena Bowman Brody. En tidigare anställd på försvarets materielverk misstänks ha tagit med sig papper som rör Sveriges säkerhet när han bytte jobb. Idag åtalades mannen.
Mannen ska enligt åklagaren ha tagit med sig ett antal permar och mappar samt en USB-sticka med uppgifter om förhållanden av hemlig natur när han slutade på myndigheten för att bli konsult. I pressmeddelande säger åklagaren och förundersökningsledare Mats Ljungqvist att han bedömer att det är en fråga om uppgifter med mycket högt skyddsvärde. Om uppgifterna hamnar i händerna på främmande makt kan det medföra men för Sveriges säkerhet. Gärningen bedöms som grov eftersom att uppgifterna är av stor betydelse för rikets försvar. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
Berättade Klara Lovisa Lundström. Donald Trumps tvära kast i politiken kan ställa till det i det ekonomiska systemet. Det här visar Riksbankens rapport idag. Erik Thedén är riksbankschef.
När man har så radikala förändringar, då reagerar finansiella marknader. Och då får vi stora svängningar. Och ett system som är väldigt starkt sammanlänkat så ökar risken helt enkelt för att det kan se olyckshändelser. Alltså olyckshändelser som kan vara väldigt allvarliga för stabiliteten. Vi har sett så tidigare i historien och den risken ökar när man får den här typen av omläggningar.
Donald Trumps tvära kast både i säkerhetspolitiken och i den ekonomiska politiken har ökat riskerna för det svenska finansiella systemet, slår Riksbanken fast i en rapport idag.
Det kan handla om finansiella aktörer som är högt skuldsatta, som när räntor stiger eller svänger väldigt kraftigt kan få stora förluster.
Under våren har Trumps olika utspel lett till kraftiga upp- och nedgångar på börserna. Dollarkursen har försvagats och en del har börjat ifrågasätta trovärdigheten hos USA och dollarn som den säkra hamnen som världen ska förlita sig på. Den här utvecklingen utmanar även Sverige. Riksbankschef Erik Thedén beskriver oss som relativt väl rustade. En låg statsskuld, lönsamma och stabila banker och ett ramverk för den ekonomiska politiken. Men riskerna är större nu för plötsliga och oförutsedda händelser.
Vi är väldigt beroende av utlandet och vi har ett ganska avancerat finansiellt system. Skakar det systemet så är vi inte, det är inte riskfritt, men vi har ändå ganska bra utgångsläge.
Erik Thedén, reporter Olof Winblad. Facket Sveriges Ingenjörer lägger precis som Unionen ett strejkvarsel på Systembolaget. Ingenjörernas strejk berör 25 medlemmar på Systembolagets huvudkontor. En av stridsfrågorna gäller arbetstidsförkortning. Ett 20-tal svenskar belönades idag med kungliga riddarordnar. Två av dem, skådespelaren Marie Göransson och journalisten Ulf Elving. Så här lät det på Stockholms slott idag.
Min förhoppning är att era insatser ska tjäna som inspiration både för nuvarande och framtida generationer.
Kungen i sitt tal på slottet idag. Vädret, det blir en solig torsdag på många håll. En del stackmoln kan förekomma i Svealand och Norrland och ut med Norrlandskusten regn eller åskskurar. Från 17 till 22 grader i söder till i norr där det blir mellan 12 och 17 grader. Det avslutar Kvart i fem ekot denna onsdag. Producent, det var Ola Henriksson.
Efter en titt på trafikläget, det är fortfarande intensivt och köigt på många håll. Aktuella trafikstörningar. E6:an vid Lackarbäcksmotet i Mölndal i norrgående riktning. Där står en bil still i höger körfält och det bidrar naturligtvis till de norrgående köerna på E6:an. På Söderleden mellan Järnbrott och Frölunda riktning Gnistängstunneln och Älvsborgsbron. Även där har en bil fått stopp, den står still i höger körfält. Och avslutningsvis vad det gäller stillastående fordon på E20 vid Inga Redsmotet i riktning mot Göteborg. Där står det en bil still på avfarten från E20 in mot Ingared. Och vad det gäller köerna så märks de till exempel på E6:an genom Mölndal och Göteborg där det går väldigt trögt, framförallt norrut. Men också på Söderleden, inte bara i riktning mot Frölunda där bilen står still, utan också ut mot E6:an där köerna börjar egentligen redan vid Sisjömotet. Långsamt är det över Älvsborgsbron mot fastlandet och på fler andra håll. Det är intensivt för att det är eftermiddag, men också kanske för att vi har en lång helg framför oss. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
P4 Göteborg är ute på torgturné och idag är det Radiotorget som gäller och vi har tajmat det här riktigt bra. Solen skiner. På spellistan har vi Veronica Maggio, 17 år. Och Maria, kommer du ihåg hur du var som 17-åring?
Jajamensan, det var härliga tider, men då bodde jag ute på Hisingen.
Inte här, du bor här på Radiotorget. Jag tänkte att vi skulle prata mer, för du är en P4-lyssnare. Förklara lite, grunden i P4 och sen flexar du lite.
Ja, det är P1 också tillsammans med mina gamla föräldrar och de gillar lite mer äldre saker och så. Så då får man hjälpa dem med det.
Gör som Maria och många fler, lyssnar på P4 Göteborg. Strax hör du henne och många hardcore P4-lyssnare direkt från Radiotorget.